Ok, Stefan, nå har vi hørt deg her et engasjerende, dypt alvorlig og samtidig oppmuntrende, fordi det går an å gjøre noe med det, foredrag. Kort foredrag, kan vi si, for du kunne holdt på mye lenger. Men det fikk du ikke lov til i kveld. Da lurer jeg på, det er jo en del personer som innenfor kristens sammenheng, som tenker at dette med apologetikk, er det egentlig så viktig da? Noen sier for eksempel at Guds ord har jo autoritet i seg selv. Skal vi da drive med apologetikk?
Just det. Låt meg først si en sak innan jeg svarer på din fråga. Det kan ju, en sån här presentation kan ju möjligtvis låta lite negativ. Man kan säga att jag talade över den första tredjedelen i boken. Och för mig har det varit väldigt viktigt att skaka om folk. Därför att jag tycker det är så väsentligt att vi vågar se situationen. Sen handlar ju två tredjedelar av boken är väldigt optimistiska och positiva. Därför att Nya Testamentet faktiskt ger oss en väg att gå här och arbeta med. Så det är en väldigt hoppfull situation. Men det handlar om att först identifiera problemet för att verkligen kunna göra någonting åt det. Men då kommer ju den här frågan. Är verkligen apologetik, trosförsvar, en väsentlig del? Har inte Guds ord kraft i sig själv? Jo, Guds ord är levande och kraftigt. Skarpare än något tveeggat svärd. Men ingen drar ju av det slutsatsen att därför ska vi inte predika. Utan vi ska bara läsa ordet. Det kunde ju vara en möjlig slutsats. Vi har bara högläsning. För vi behöver inte lägga någonting till. Det har ju en kraft i sig själv. Och då säger ju de flesta av oss. Ja, det har en kraft i sig själv. Men vi är kallade att utlägga, förklara, proklamera, predika, tillämpa Guds ord. Och det gör vi inte därför att vi betvivlar Guds ordets kraft. Utan därför att vi har en kallelse från Gud. Han har gett oss sitt kraftfulla ord. Men han har också kallat oss att förkunna det. Att träda upp i tid och otid och förkunna ordet. Och på samma sätt kan vi se att han har gett oss kallelsen att förklara och försvara ordet. Och igen så betyder det inte att man förnekar Guds ordets egen kraft. Men man ser, min kallelse är att föra detta ord vidare, att förklara det, och att försvara det när det möter invändningar. Och jag går igenom det ganska utförligt i boken. Hur verkligen Guds ord kallar oss till det. Och att vi sviker Guds ord om vi inte arbetar med trosförsvar. Mm.
Så det du då lägger vekt på, säger du i boka. Och det stämmer ju, för jag har faktiskt läst boken. Ja. Det stämmer ju då att du förklarar för oss på en väldigt tydlig måte att hela det bibliska materialet som man ser på här öppnar upp för detta. Men du, hur ska vi förstå detta med apologetik? Det är att argumentera för, du brukade ordet förklara och försvara i förhåll till den helions uppgave. Den helions uppgave är ju att överbevisa om synd, rättfärdighet och dom, för att citera Johannes evangeliet. Hur ska vi förstå förhållandet mellan apologetik å ene siden, og den hellige ånds funksjon og rolle og oppgave. Mm.
Det er jo en viktig fråga. Og det er jo alldeles uppenbart utifrån Nya Testamentet at det är den helige ande som skapar tro. Det är den helige ande som drar en människa till Kristus. Det är den helige ande som föder en människa på nytt. Det är den helige ande som utför sitt verk. Men igen ska man ju inte av det dra slutsatsen: därmed är vi inte kallade att göra någonting. Så jag menar, man skulle kunna dra slutsatsen, nej, men jag ska inte predika, för det är ju inte lönt. Det är ju den heliga ande som ska utföra sitt verk. Jag ska inte ge mitt vittnesbörd, för det är ju den heliga ande som ska utföra sitt verk. Men den sortens motsättning har vi inte någonstans i Nya Testamentet. Utan det finns en stark betoning av att detta är andens verk. Och sen får jag en kallelse att förkunna evangeliet. Och motivera det och försvara det, förklara det, hjälpa människor att upptäcka det. Och då måste jag ju i den processen vara beroende av den heliga ande och i mitt inre vara medveten om min predikan eller mitt resonemang, mina argument. är ju inte det som skapar tro. Men jag ber Helige Ande, ta det som jag nu ger till en människa och använd det och skapa tro. Så de här två sakerna går ihop, och det är ju inte så konstigt om vi tänker på att Jesus säger ju att anden som han ska sända till oss är sanningens ande. Så därför finns det ju ingen som helst motsättning mellan den heliga ande och argument. Jag är ganska säker på att den heliga ande, om jag får uttrycka det så, uppskattar ett gott argument. Tycker bättre om det än ett dåligt argument.
Den helige ande sätter pris på ett gott argument. Det var en spännande tanke, ja. Ja, men Stefan, når vi møter andre mennesker, er det egentlig argumentene som betyr noe? Er det ikke livet som betyr noe?
Preach the gospel, if necessary, use words. Altså, forkunne evangeliet om nødvendigt, använd ord. Man brukar tillskriva den helige Franciscus de orden. Och det är en del människor som tänker så här, men det viktiga är ju våra liv, det ska vittna, inte våra ord. Jag tycker att det är ett fullständigt felaktigt perspektiv. Mm.
Det var intressant, Stefan. Men det var en påstånd, då må du begrunda påståndet.
Just det. Det betyder inte att jag säger att våra liv är oviktiga, men om du tänker efter så är det helt omöjligt för dig att med ditt liv kommunicera att Jesus från Nazaret är Guds son, att han är den utlovade Messias, att han har tagit på sig världens synder och dött för dina synder och att Gud har uppväckt honom från de döda och att var en som tror på honom nu ska bli frälst. Hur ska du illustrera det med dina ord? Det kan du inte. Du kan illustrera med dina gärningar. Du kan illustrera självutgivande kärlek som ju speglar evangeliet. Och det kan ju väcka frågor och så. Men du kan inte kommunicera själva evangeliet. Det måste man sätta ord på. Så därför är ord nödvändiga. Det är inte liksom i undantagsfall om nödvändigt. Utan det är nödvändigt att sätta ord på evangeliet. Det vi ska göra här är ju att vi ska inte skapa den sortens motsättningar mellan ord och liv. Utan vi är ju kallade att göra båda saker, att förkunna evangeliet och då förtydliga det. Som Bill Hybels brukar säga, någonstans i evangelisationsprocessen, make it verbal. Alltså, gör det språkligt. Vi måste formulera det. Men sen ska det vi säger med våra ord, det behöver ju då speglas och kännet, liksom, ha genklang i vårt sätt att leva.
Ja, nu i pausen så hade vi en fin liten samtal med en av kollegorna som var här från universitetet i Agder, som är professor i kristendomens nyare historia, som satte väldigt pris på din världsättning. Hur pekar du på något av det som jag pekar på i mitt efterord? Att det är någon forskjeller här mellan Sverige och Norge på någon punkt. Du har ju rejst så mycket i Norge nu. Vad tänker du om forskjeller och likheter mellan Sverige och Norge? Slik du förstår det.
Just det. Det är ju intressant att få utreda skillnaden mellan Sverige och Norge. Jag ska väl försöka hålla mig på rätt sida gränsen.
Allvarliga. Ja. Okej. Dangerous question, I understand. Okay.
Just det. Nej, det finns ju påtagliga skillnader som berör det här ämnet som vi talar om. Det är ju uppenbart att den norska kyrkan är mer andligt vital. Det finns mer bibeltrogna ledare och präster där jämfört med i Sverige. Kristendomen har fortfarande en lite mer positiv ställning i kulturen som helhet. Kyrkan har fortfarande en annan sorts röst i samhällsdebatten än den har i Sverige. Alltså att man fortfarande i någon mening lyssnar till eller det tas på allvar i högre grad än i Sverige. Så man kan säga att sekulariseringen har inte gått lika långt. Den inre sekulariseringen i kyrkorna har inte gått lika långt. Så ni är i en bättre situation. Å andra sidan Om man kan säga det som vi pratade med professorn och jag pratade om, att det finns en skillnad i skolsystemet också, att när det gäller jag vet inte vad ni kallar det, grundskola, vidaregående skola, så är den kanske mer neutral eller mer positiv till kristen tro än vad situationen är i Sverige. Jag kan föreställa mig det. Men min erfarenhet av att besöka ganska många universitet i Norge är att där slår sekulariseringen och kristendomskritiken in i stort sett lika hårt som i Sverige. Och att kristna studenter känner av den här pressen från den sekulära akademiska miljön. Så där skulle jag säga att det är ganska lika. Och att det är enormt viktigt för församlingarna i Norge att ta det på allvar och hjälpa människor i den här jätteviktiga åldern, när man är någonstans mellan 19 och 25. Vi kan ju se så många människor som tappar sin tro eller tonar ner sin tro under de åren. Därför att man får inte den hjälp man behöver från församlingen att förstå den egna tron, och så köper man gradvis in de mer sekulära perspektiven. Så där finns en farlig likhet, så att säga.
Låt mig citera en mail jag fick idag från en central kristen ledare i Norge som skriver sån: "Ellers har jag läst boka." Det är intressant, det är bara bok. Boka. Många böcker, men okej. Väldigt god. Så kommer det. "Jag skulle läst den för 15 år sedan där jag jobbet." Och så nämner han ett ställe där han var ungdomsarbetare i en av de större byarna i Norge. "Och jag har idag varit i kontakt med människor som har förlatt troen av intellektuella orsaker. Något jag frukter bunner i kristna miljöer, hvor hjernen må legges i våpenrommet, billigt talt." Det er veldig godt sagt. Det er en god kommunikator også som har sagt det. Det betyr ikke hvem det er, men det betyr ikke sant, at her er refleksjon fra en leder med et bredt perspektiv, som sier at det å lese boka din, Stefan, har gjort noe med han. Fordi han har sett at dette hadde han ønsket han hadde blitt utrustet for 15 år siden han var ungdomsarbeider. Och nu ser han virkningen av detta. Så apropå Norge, detta är ju från norsk sammanhang. Du har ju olika roller, Stefan, och en av rollerna du har är att du är deltidsansatt på det som nu heter NLA, Medieskolen Gimlekollen, en del av kommunikation- och livssynsteamet där. Vad ser du på som betydningen av det fagfält och de studierna? Du möter många studenter och involverat i det. Vad tänker du om den betydningen i förhållande till det vi snackar om här?
Just det. Låt mig göra en kommentar som leder in till det. Jag talade om utbildningssystemen i Sverige och jag sa att här finns vissa skillnader och så finns det vissa likheter med universitetsvärlden. I tillägg, en faktor som då påverkar väldigt mycket är ju medievärlden. Mm. Och där skulle jag säga att det är ganska likt mellan Sverige och Norge. Mm. Och om man tar populärkulturen så är den ju lik över hela västvärlden. Man tittar på samma filmer och samma program och hör samma röster. Och det är inte kristen tro oftast som kommuniceras där. Så i medievärlden så har vi också en stark press som så att säga, ofta står mot den kristna tron. Och där är det ganska lika i Sverige och Norge. Mm. Så det är en annan faktor som så att säga är med och undergräver tron för många. Och i det sammanhanget så blir ju kommunikation och livssyn är ju ett fantastiskt viktigt och spännande sammanhang där man får jobba ordentligt med frågorna om livssyn, om kultur och media, tänka igenom, få se alternativen, få hjälp att tänka. För det här handlar ju inte om att kristna ledare ska ställa sig på en plattform och höja rösten och liksom pressa på någonting visst. Utan det handlar om att människor idag behöver få hjälp att se vad är alternativen och så få hjälp att tänka igenom det här så att man med en inre trygghet kan landa i ett alternativ där man känner, jag vet någonting om de olika alternativen och jag vet varför jag vill följa Jesus från Nazaret. Varför jag vill böja mig under Israels Gud. Varför? Så man från insidan vet. Inte bara att jag hade med mig någonting från min uppväxt. Det här fanns i min bakgrund. Därför att det räcker inte idag.
Tack ska du ha, Stefan. Och nu kan du förbereda dig på någon spörsmål till Stefan och Alice om ett litet ögonblick. Bara nämna som en reflektion, Stefan. Så i dess för ett par uker sedan så läste jag delar av en helt rykande färsk bok som är skrivet en av de mest centrala evangelikala pastoren i USA, Tim Keller, som arbetar på Manhattan och en väldigt, väldigt central kristen ledare och förkynnare. Han skrev för några år sedan en bok som också finns på svensk och norsk som blev en New York Times bestseller som heter Reason for God, grunden till att tro på Gud. Ett väldigt flott positivt uttryck för detta. Men så följde han behov för att skriva, han har skrivit många andra böcker om, men behov för att skriva en bok som tog upp detta. De som inte var berett till att lytte på de positiva argumenten för kristen tro. För de satt med dype hållningar till kristen tro som gjorde att de inte ville en gång se på det. Och så säger han, det möter vi inte primärt i vår kultur i form av argument, logisk, men i form av stories and themes from entertainment and social media. I form av fortellinger och temaer från underhållningsindustrin, underhållningsmedien och sociala medier. Och det var bara för att understräcka ditt poäng där, att det är otroligt viktigt att ta det på allvar. Okej, folkens. Då är möjligheten till att ställa spörsmål till Stefan och till Alice. Alice, would you like to come forward at this point? Getting dressed. The microphone. Ja. Ska vi ta ett spörsmål? Ja.
Först av allt, tack för det du har delt med oss så långt idag och tack för det du har skrivit. Du snackat om kognitiv dissonans. Och ett av de spörsmål som jag ofta möter i min sammanhang, det är detta förhållande mellan Bibelns skapelseberättning och evolutionsläran. Och också spörsmål om Adam och Eva som historiska personer, eller om det hela begynte med någon primitiva halvmänniska nere i Afrika. Hvordan tillrättelägger du den här spørsmålstillingen? Det är ju ett stort spørsmål, men kan du säga något om det?
Kan du översätta för Alice?
Just det är en stor frågeställning som vi kanske inte löser helt och hållet. Det är så stor så att Alice går ner och sätter sig. Den kristna grundhållningen är ju förstås att alltid bejaka det som är sant. Allt som är sant ligger i överensstämmelse med Gud. Det kan i grunden inte finnas någon konflikt mellan sanningen om universum och vad Gud har sagt i sitt ord, ifall Gud finns och är skapare. Så vår grundattityd är ju att i slutändan så har vi en sammanhängande syn på tillvaron, där det Bibelns texter talar om ligger i samklang med hur den verkligheten är. Men då är här ju ett område där det kan se ut som, eller många påstår att, här finns det en avgörande diskrepans, att verkligheten är på ett visst sätt och Guds ord säger på ett annat sätt. Det första man ska göra är att man ska ta ett djupt andetag och inte vara för snabb att hitta en lösning på de här frågorna. Vi har ju ett lite dåligt exempel från 1600-talet med Galileo Galilei. Där den katolska kyrkan var för snabb med ett omdöme. Där man menar sig här är det absolut en diskrepans mellan vad Guds ord säger och den teori som Galileo menade att han nu faktiskt hade funnit ganska bra stöd för. Att det inte är jorden som är i centrum utan det är solen som är i centrum av vårt planetsystem. Och vi vet att det där blev ju förfärligt dåligt för kyrkan. Att man var för snabb och för kategorisk istället för att faktiskt hålla andan ett tag och invänta och se. Så man ska inte vara för snabb. Och jag tycker faktiskt man har en viss rätt att ta det lite lugnt med såna här gigantiska frågor. Det andra man ska göra när man har tagit det lugnt ett tag, Det tycker jag att man ska vara öppen för att tänka flera olika scenarier här. Inte binda sig vid att här finns det bara en möjlighet att förstå det här. Utan här finns det faktiskt flera olika möjliga scenarier som man faktiskt kan pröva sig lite fram i. Och det är klart att ett möjligt scenario är, skulle jag säga, att den nuvarande vetenskapliga bilden av universums historia, att den i stora drag är korrekt. Måste det innebära att man då förnekar det bibliska budskapet? Nej, jag är inte säker på det. Man kan ju till exempel tänka sig så här, att Gud låter en värld bli till. Han låter liv uppstå, han låter liv utvecklas och bli mer och mer komplext. Han låter till slut människoliknande varelser med ungefär vår hjärnvolym framstå. Och så väljer Gud vid någon tidpunkt i historien att utvälja två personer. Sätta sin stämpel på dem och göra dem till sin avbild. Och där startar det Bibeln menar är mänskligheten. När det är varelser som är ansvarigt och andligt relaterat till Gud. Och så startar mänskligheten Guds avbilder. Och så gör mänskligheten uppror och faller. Alltså då skulle det vara någon sorts grundläggande samklang här. Utan att man har förnekat att det är Gud som har skapat världen. Utan att man förnekar att mänskligheten har sitt ursprung i ett första människopar. Och att någonting har gått snett längs vägen. Sen kan man tänka sig andra scenarier, att den nuvarande vetenskapliga bilden av universums historia på ett antal punkter är felaktig och behöver korrigeras. Och det är klart man kan tänka sig att den i grunden är helt felaktig. Och att en mer bokstavlig läsning av Bibelns första kapitel är den korrekta. I dagsläget så är det inte så mycket som tyder på att, så att säga, hela den nuvarande vetenskapliga bilden av universums historia är fel. Men man måste ju vara öppen för det, så att säga. Så min grundläggande hållning här är att vi behöver, tycker jag, ge varandra en viss frihet att arbeta med lite olika scenario. Och sen finns det vissa gränser. Om jag förstår liksom den sammanlagda bibliska bilden rätt så har Gud skapat ett första människopar som är startpunkten för mänskligheten. Det har skett något allvarligt längs vägen, ett historiskt syndafall. Och sen har Gud valt att arbeta i historien med en räddningsplan. Så det finns vissa gränser där kristen tro inte är förhandlingsbart, så att säga. Men det finns andra områden där vi måste ge varandra viss frihet att reflektera.
Stefan, det du nämner här är ju väldigt intressant och spännande simpelt att tänka längs dessa scenariebanor. Vi snackade om Labri tidigare. Och jag vet att några av det du skriver här är inspirerat från Labris grundlägger. Kan du säga lite om den boken han skrev och vad som var hans poäng där?
Just det, Francis Schaeffer har skrivit en bok som heter Genesis in Space and Time. Också
första Mosebok i tid och rum.
Just det, förståelsen av första Mosebok. Och så finns ett litet mindre häfte om just förhållandet mellan första Mosebok och naturvetenskap. Och han arbetar just utifrån det här sättet att tänka, att se var finns de definitiva gränserna och var är det rimligt att vi ger varandra en viss frihet och är öppna för att texterna går att förstå på lite olika sätt. Det är till exempel inte helt entydigt att Bibelns första kapitel beskriver en bokstavlig 24 timmars, 7x24 timmars vecka. Tvärtom finns det ganska bra textmässiga argument för att säga att det här är kanske en form av litterärt grepp, att författaren har valt en viss ram där han vill kommunicera en teologi, en lära om Gud och en lära om skapelsen. Inte just ge en tidsangivelse för hur lång tid skapelsen tog. Så det skulle vara ett exempel där vi måste kunna pröva olika tolkningsmodeller. Och där jag personligen då tycker att en mer litterär tolkning av texten faktiskt gör bättre rättvisa åt själva texten. Så jag har den inte där för att jag först har antagit en viss teori om universum, utan jag menar faktiskt att texten själv ger ifrån sig sådana signaler att den bör förstås mer som en litterär komposition. Men jag tycker det finns tydliga skillnader mellan kapitel 1 och kapitel 2. Kapitel 2 gör plötsligt kopplingar till geografi och till historia som kapitel 1 inte gör. Om ni tänker på kapitel 1 så står det bara att Gud skapade människan, inte hur många. Skapade manligt och kvinnligt, så det är mer än en. Men det står inte hur många, står inte var någonstans på jorden, står inte vad som blir fortsättningen av de människor Gud skapade, utan det är bara väldigt principiellt. Gud skapade människan till sin avbild och människan fick vissa uppdrag. Kapitel 2, där är det plötsligt annorlunda. Då zoomas det ner till en viss plats på jorden och det avgränsas geografiskt. Gradvis väcker bilden fram av att det här är två unika individer. De i sin tur får avkomma så det liksom, man kan förstå att det finns en specifik fortsättning på just dem. Så det kapitlet ger ifrån sig helt andra signaler och det behöver man som bibelläsare ta på allvar.
Tack ska du ha, Stefan. Här var det mycket på kort tid. Vi kan väl öppna för en och andra enkla spörsmål. Men det, bara för att säga det sånt, det är klart att det är ett viktigt spörsmål och det Stefan gör här är att öppna upp. Hvordan kan vi reflektere ut fra en tillit til Bibelen om disse spørsmålene uten å låse seg at det må være en måte å se det på? Så takk for det, Stefan.
Ja. Får jeg si en sak til, for det, som har med evangelisasjonen å gjøre. Ja. Det er oerhört viktigt at vi ikke ger intrycket at om du skal bli en kristen måste du först förneka hela den nuvarande vetenskapliga bilden. Du måste acceptera att universum är 10 000 år gammalt, inte mer. Annars kan du inte bli en kristen. Då har vi ju blockerat ut hur många människor som helst. Vi ska ju snarare säga, ja men släpp de frågorna tills vidare. Du måste ju först ta ställning till om det finns en gud. Du måste ju först ta ställning till en massa andra frågor. Så behåll du din grundläggande tanke om att universum är gammalt och det har funnits en utveckling på jorden. Sen kan vi längre fram diskutera hur i all sin dag ska man förstå första Mosebok kapitel 1 och 2. Men det där är liksom... Det ska ju inte blockera nu. Nu måste man ju fundera på, finns Gud och kan Jesus vara hans son? Och massa mycket större och viktigare frågor. Och här är det för många kristna som sätter upp en specifik tolkning av första Mosebok 1, 2, 3 som en grind. Du måste passera ett galler, du måste passera innan du kan bli en kristen. Och det menar jag är helt fel.
Ja, det var ända nog mer att tänka över. Var det nog till det, Asbjörn?
Ja, det är ett spörsmål. Det kommer, jag kan tycka att ja, men apologetiken i din förstånd och sånt som du tänker, har den en gräns?
Så jag såg någon andra händer där när det kommer tillbaka det, men
ja. Driva apologetik och så kommer det därifrån och vi tittar efter det att bli ett utstånd. Så må du ha alltså...
Spörsmål om apologetikens gräns. Ja. Okej, okay, ja, så spörsmål, ja. Så spörsmålet här är i grund, finns det en gräns för apologetiken? Och vad är förhållandet mellan tro i bibelsk förstånd och det att veta? Och var går gränserna? Och vad betyder i denna sammanhangen att Gud har sagt i sitt ord att han har uppenbart det för de enfoldiga? Hur ska vi förstå detta? Mm.
Jo, det finns gränser för allt mänskligt. Men vi ska förstås använda vårt förnuft så långt det bara går. Förnuftet är ju ett redskap som Gud har gett oss och som vi därför ska bruka så väl som möjligt. Precis som vi ska bruka andra förmågor Gud har gett oss så väl som möjligt. Men däremot är det ju så att själva övertygelsen om ett visst argument eller en viss sanning gör ju inte en person till en kristen. Man kan inte bli kristen utan att hålla vissa saker för sant. Alltså om du inte tror att Gud finns kan du inte bli en kristen. Om du inte tror att Jesus är Guds son kan du inte bli en kristen. Om du inte tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda kan du inte bli en kristen. Men du blir inte en kristen genom att hålla de sakerna för sant. Utan du måste ju låta det som är sant i sig själv bli sant för dig. Och det tycker jag är kanske den bästa definitionen av tro. Det är att låta det som är sant i sig själv bli sant för mig. Det betyder att jag måste sätta min tillit till det. Ta konsekvenserna av det. Börja leva utifrån det som är sant. Så att låta det som är sant i sig själv bli sant för mig. Det behöver få en personlig tillämpning. Och där är vi ju, som vi sa tidigare, övertygade om att det är ett verk av den heliga ande. Men också en kallelse till människan. Det är därför vi kan uppmana människor att sätta din tro till Jesus. Man ska vara försiktig här så man inte skapar en kontrast mellan vetande, kunskap och sen tro. Som själva poängen med tro i biblisk mening är någonting vi inte vet någonting om. För det är faktiskt inte själva poängen med biblisk tro att det är någonting som är bortom kunskap eller något som står i. När tro handlar just om detta att låta det bli sant för mig, att förtrösta på, att sätta sin tillit till. Det är tron, att öppna sitt liv för detta. Så det är faktiskt ingen kontrast mellan tro och vetande.
Tack för det, Stefan. Vi går till, det var 2 eller 3 spörsmål. Ja.
Nu har apologetik knyttet sig till historia, filosofi och naturvetenskap. För den kristen som sitter mot det menigheten och inte har inbrands kunskap om någon av de här fältarna, hvordan kan den leva apologetik? Och i tillfället, gör det och lära naturvetenskap, filosofi, historia och andra discipliner oss mer effektiv i evangelisering? Eller gilla kunskap utlåg ganska kunskap?
Du talte så högt att jag ser inte något.
Apologetik är inte ett självändamål för sakens skull, och det är ingen akademisk liksom exercis. Det här handlar ju om att för var och en av oss så ska vi ta det som Gud har gett oss på allvar. Vi ska ta vårt tänkande på allvar. Oavsett vilka vi är så ska vi lära oss på den nivå som vi tänker och som det är viktigt för oss att lära oss att tänka rätt och sunt och tänka utifrån kristen tro. De flesta av oss har ingen möjlighet att förstå den moderna fysiken. Och jag inkluderar mig själv i det. Det liksom går utöver vår kunskap och vår tanke. Men var och en behöver tänka igenom, varför är jag kristen? Hur ska jag kunna förklara det för min granne? Varför blir jag inte muslim när du nu väljer in muslimer i Sverige? Jag måste kunna förklara för en person varför jag inte tror att Muhammed är Guds profet. Utan jag tror att vi har fått något ännu mycket bättre. Att Gud har gett oss sin enda son. Varför är jag inte en sekulär person som säger att universum är det enda som finns? Och alla kristna, om vi tar i de nordiska länderna, möter ju den här sortens invändningar. De kommer på olika sätt och på olika nivå. Och Nya Testamentet uppmuntrar oss att vara beredda att säga någonting. Och ibland så är det frågor som man själv inte har en aning om. Men då ska man ju kunna veta vad man ska hänvisa en person. Och säga, jag har ingen aning om den frågan, jag kan inte det där. Men jag vet en person, eller det finns en jättebra hemsida. Och den jättebra hemsidan är nästan alltid reasonablefaith.org med William Lane Craig, för han har svarat på alla frågor som har ställts. Så att man faktiskt kan vara till hjälp även om man själv inte har tänkt på den frågan eller alls behärskar det området. Som jag ser det handlar det här om att vi behöver hjälpa varandra att bygga en apologetisk kultur i en församling. Jag brukar säga så här. De flesta församlingar inser att vi behöver arbeta på vår musikkultur. Musik är viktigt. Musik betyder någonting. Och även om jag själv inte är musikalisk så måste jag ju bejaka att vi försöker lyfta musikkulturen och använda musik så bra som möjligt. Och så behöver man några som går före, som har fått musikaliteten som gåva och som kan hjälpa oss andra. Och så säger man ja till detta. Det är klart att vi ska ha en fin musikkultur. På exakt samma sätt ska vi tänka. Vi behöver en apologetisk kultur i församlingen. Där det är naturligt att man kan ställa frågor. Där det är naturligt att det vi tror på motiveras. Där den som har stora behov på det här området kan få hjälp. Och den som själv inte har så stora behov eller har sina gåvor på just det här området ändå bejakar att församlingen som helhet är med och bygger en sån här kultur där vi lyfter varandra på det här området. Så som det är självklart att lyfta varandra när det gäller musik och lovsång.
Bara en liten reflektion utifrån det viktiga spörsmålet. Kan det tänkas då att det är en forskjell mellan en slags hverdagsapologetikk som alle kalles inn i. Slik som for eksempel Paulus sier i Kolosserbrevet 4, at han sier at, til forsamlingen i Kolosser at dere skal vite hvordan dere skal omgås de som står utenfor, omgås med visdom med de som står utenfor. Og så la ordene bli fylt med salt, så dere vet hvordan dere kan svare hver enkelt. Hverdagsapologetikk, og så er det noen som arbeider med i sitt yrkesliv med fagfelt der det reises andre typer spørsmål enn de som alle har. Kan det tenkes noe i den retning?
Absolutt, i den riktningen. Ta et annet enkelt eksempel. Vi behöver ju duktiga förkunnare, duktiga teologer. Behövs folk som kan grekiska och hebreiska, som verkligen kan göra rättvisa åt Guds ord. Och det är klart att alla i en församling kan liksom inte göra det på samma sätt. Vi har inte den kallelsen och den möjligheten och de gåvorna. Så vi behöver de som verkligen kan gå före och hjälpa oss med det. Men alla i en församling behöver ju växa i sin kärlek till Guds ord, i sin lydnad till Guds ord och i sin möjlighet att tala om Guds ord, även om det sker på en mycket enklare nivå. Men jag kan inte bara negligera det här området, utan jag måste ju också kunna förstå och kunna tala om det grundläggande som Guds ord säger. Och annars är det ju någon sorts defekt hos mig som lärjung om jag inte kan förklara poängen med Johannes evangeliet eller Paulus undervisning i Romarbrevet. Om jag bara är helt blank inför det, när jag har ingen aning om vad rättfärdiggörelse genom tro betyder, det får pastorn förklara. Nej, här måste vi ju hjälpa varandra så att vi faktiskt kan tala om Guds ord. Och på samma sätt, varför tror du på Gud? Alla kan inte presentera William Lane Craigs kalamargument som Craig kan göra det. Men alla kan vi ju säga någonting. Varför tror jag på Gud istället för att jag inte tror på Gud? Om jag tänker efter, vad är det som har gjort att jag tror på Gud? Vad är det som har övertygat mig om att Gud verkligen finns? Det måste jag ju kunna säga någonting om. Annars framstår det väldigt märkligt om en person ser att du går i missionshuset eller i kyrkan. Varför i all sin dag tror du på Gud? Jag vet inte. Det är ju ett jättekonstigt svar, eller hur? Man måste kunna säga någonting. Varför tror jag på Gud?
Tack Stefan. Vi har två spörsmål igen och då tror jag nästan vi börjar att sätta gränser. Så vill jag gärna att Ellis till slut reflekterar lite grann över det du Ellis har hört om det som är sagt nu. Bara sånt till slut. Så vi ger vår gäst längst fra litt ord. Okej, okay, det var först ett spörsmål där nere tror jag. Ja.
Lite svar på det, men frågsmålet var hur kan vi se ett problem och hur kan vi jobba i församlingar runt i Norge för att möta den utmaningen?
Tänker du på ett apologetiskt problem, alltså ett tankemässigt problem eller?
Ja, men ser ju att det är sekularisering.
Ja, så ja. Och då sa du nog Stefan i stan om det om att bygga en apologetisk offensiv kultur som kanske var lite delvis svar på det. Vill du utfylla det spörsmålet? Du snackade ju lite om det i sista del i boka.
Just det.
Jag har alltså läst boka. Ja.
Mycket bra, mycket ja. Bra. En apologetisk kultur, det måste ju innebära att i förkunnelsen att vi inte bara proklamerar detta är sant, utan också emellanåt säga detta är sant och här är argumenten för varför vi tror det är sant. Så vi hjälper varandra att förstå inte bara innehållet i den kristna tron utan sanningshalten, varför vi håller detta för sant. Så det behöver ske från plattformen, predikstolen så att säga. Och sen behöver vi jobba med i församlingen på olika sätt. Med olika frågor, och det kan man göra på alla möjliga sätt. Med kvällskurser, med studiegrupper, med olika sätt att vara med och lyfta de här frågorna. Vi har ju inte samma frågor allihopa. Vissa frågor kommer och går i kulturen. Plötsligt blir någonting väldigt aktuellt. Jag tar ett exempel för ett par år sedan, så var plötsligt frågan om den historiska Jesus oerhört aktuell i Sverige, därför att Jonas Gardell, som har vår kulturs största megafon, alltså när han sätter igång och talar så får han tala genom alla media som finns i hela Sverige. Och plötsligt så presenterade han en helt ny bild av vem Jesus egentligen var. Plötsligt dök upp en ny frågeställning. Under ett par års tid var det jätteviktigt att hjälpa kristna att tänka igenom, hur kan vi säga att Jesus är Guds son? Hur kan vi veta att Jesus inte var analfabet? Hur kan vi veta att Jesus dog för världens synder? Hur kan vi veta att Jesus inte bara uppstod andligt, utan faktiskt att det var en kroppslig uppståndelse? Jonas Gardell planterade de specifika frågorna i hela kulturen. Ja, då får man ju ta tag i dem sen. Är det andra frågor som dyker upp? Så att man behöver vara lite medveten och försöka lyssna in situationen.
Torbjörn?
Det var en intressant beskrivelse av sekulariseringen med den kognitiva dissonansen. Din analys får den stötte i akademia, får den stötte på teologiska lärosteder, i ledelse av kyrkesamfunden och organisationer?
Jag tror när det gäller den grundläggande översikten vad har hänt i vår kultur, så är det egentligen inte så kontroversiellt det som jag har sagt. Det finns ganska stor stötte från det från olika håll, även om man kan sen lägga till jättemycket till den här bilden. Jag har inte gett någon komplett bild, men att huvuddragen som jag har beskrivit här, det är inte kontroversiellt akademiskt. Det som däremot kan vara kontroversiellt, det är vilka konsekvenser man teologiskt ska dra av det här. Och där kan vi se att i den kristna kyrkan så har vi några olika sätt att ge respons. Liberalteologins respons är att i grunden acceptera det sekulära perspektivet. Så man säger, men vi tror inte längre att Jesus var född av en jungfru. Vi tror inte på en verklig uppståndelse. Vi skär bort allt det övernaturliga och så har vi kvar att vi ska älska varandra. Och så gör man om kristendomen och tänker, nu har vi räddat kristendomen. Idag kan man säga 100% att det är helt fel väg att gå. Man brukar säga som ett statement att liberalteologin får inga barn. Det betyder att liberalteologin funkar i en generation, men den kan aldrig tända hjärtan i nästa generation. Så de som väljer den vägen, de kyrkorna kollapsar snabbare än andra. Några väljer då att genom sorts andlig tolkning, där man säger, ja, intellektuellt ser det ut på det här sättet, men andligt så kan vi ge en annan tolkning. Och så blir man existentialistisk och tror trots det som man faktiskt bejakar som fakta. Och så får man en irrationell kristendomstolkning. Det är inte hållbart i längden. Det tredje alternativet är att man utmanar det sekulära perspektivet. Och säger, jag delar inte det perspektivet. Jag tror fortfarande att det finns en Gud. Jag tror fortfarande att under är möjligt. Att det övernaturliga verkligen finns. Och det är det alternativet som man behöver gå in för, tycker jag. För många teologer har valt någon av de andra två alternativen. Att antingen kapa av stora delar av kristen tro eller tolka om saker på ett andligt sätt. Separera den kristna tron från den faktiska sidan och kanske ge sig hän åt andliga upplevelser, det subjektiva, det känslomässiga. Det funkar ju i alla fall. Och så utmanar man inte det sekulära perspektivet. Jag menar att vi har anledning att utmana det sekulära perspektivet och argumentera för en biblisk kristen tro.
Tack, Stefan. Finally, Alice, would you like to come forward? Before just a couple of minutes, 3, 4, 5 minutes. Alice, you have listened through Well, that is through Bjorn's interpretation, trusting that it was not too bad, huh? So what are your reflections when you hear questions and answers like this, questions and answers like this, and you know, you have been involved in this for many years, serving people with trying to understand what the culture is and how to respond as Christians. And that's one of the reasons why you're writing books. So, you know, we have talked about the challenges. But if you really want to be encouraged as Christians, how do we get encouraged when faced with such challenges? Hvordan kan vi, når vi møter disse store utfordringene rundt oss, hvordan kan vi bli dypt oppmuntret I vår tro?
I'm not sure I understand the question. Sorry.
I'm thinking that there's a, you know, we've been addressing so many challenges tonight, and it's easy to feel overwhelmed by it. So how can we actually make a difference? You know, and how can we then be strengthened by God to make a difference?
Yeah. I think the center of the Christian life is love. And that love is not unintelligent, but it is larger than intelligence. Love is not... you have to translate. Oh, I'm sorry.
Så hjertepunkt I kristne liv kjærlighet. Denne kjærligheten noe som vi kan forstå, men det større enn vår forståelse.
Love is not something that happens to us. Love is a life that we live in Christ.
Kjærlighet ikke noe som skjer med oss tilfeldig på en måte, men det noe vi lever ut I etterfølgelsen av Jesus.
I am not an academic person.
Jeg ikke en akademisk person.
I am a pastor.
Jeg en pastor.
A simple pastor.
Citat, enkel pastor, slutt på citat.
My concerns are pastoral.
Mine anliggende sjelesørgeriske.
I want to know who is asking a question.
Jeg vil vite hvem det som spør et spørsmål.
And what really is the question?
Og hva egentlig spørsmålet, så å si, bak spørsmålet?
And what are the questions behind the questions? So if a person asks about evolution.
Så om noen spør om evolusjon.
Their understanding of science and the Bible and the discussion might be very vague and small.
Så kan deres forståelse av relasjon mellom Bibel og naturvitenskap være veldig liten egentlig.
But if as a Christian I know them personally.
Men dersom jeg kjenner de personlig.
And I ask them, what are you really asking?
Så kan jeg spørre et oppfølgingsspørsmål som spør, hva spør du egentlig om?
Are you asking, is there meaning for your life, or are you an accident?
Spør du egentlig, livet ditt en mening, eller livet bare en tilfeldighet? Du bare et resultat av en tilfeldighet? Er det det du spør om?
Are you asking, are you completely free without any guilt to do anything you want in your life, or are you responsible to the character of the God who made you?
Eller tenker du, du fullstendig fri uten noen skyld til å gjøre hva du vil? Eller du ansvarlig overfor den Gud som har skapt deg?
I have had many conversations like this.
Jeg har hatt mange samtaler slik som dette.
And very often they come to the point of someone saying something like.
Ofte kommer det da under samtalens løp til et punkt der noen sier noe alla dette.
My problem is I have a very bad relationship with my father and I cannot imagine trusting a father God.
Noen sier for eksempel, problemet mitt faktisk at jeg har en veldig dårlig relasjon til min egen far. Og jeg kan ikke ha tillit til en Gud som far. Mm-hmm.
Then you come to the real pastoral situation.
Da kommer du virkelig til hjertet av en sjelesørgisk situasjon.
Which is not separated from information and facts and logic.
Og det ikke adskilt fra informasjon og fakta og logikk og kunnskap.
There, as I'm writing in this book, there are different ways of knowing.
It was a very nice way of relating to the book, by the way. Yeah, yeah. Slik som jag skriver i denna boka här, så ser jag att det finns olika typer av kunskap.
And two of them, which are the big debate, is science and religion.
Och de två som verkligen är en väldigt stor debatt om idag är vetenskap och religion.
Or fact or faith.
Och fakta, och alltså viten och tro.
The religious assumption behind that question.
Den religiösa förutsättningen bak det spörsmålet.
Is that those two things function in competition with each other.
Att de fungerar i ett motsättningsförhåll till varandra.
That's completely religious assumption.
Men det är en fullständig religiös förutsättning.
And religious people make it.
Religiösa folk gör det. Gör den påstår detta.
Christian religious people make it.
Kristna religiösa säger detta.
And atheistic religious people make it.
Och ateistiska religiösa människor gör en slik kommer med slika påståenden.
The assumption cannot be borne out in reality and especially biblically.
Men denna typen avskildhet mellan viten och tro som då är en religiös premiss, religiös förutsättning kan inte fungera i varken i livet eller i tron.
The Bible is saying we know things by exploring and having dominion over the creation.
Bibeln talar om att vi lär känna ting vi har utforskat det och vi och erobra områden runt oss, naturen, det vi är kallt till att lägga under oss, jorden.
And we know things because God reveals them to us and we could never discover them.
Och vi vet ting för det Gud uppenbarar för oss i kraft av oss själva vill inte vi visste vi inte Gud hade uppenbart det för oss.
Those two ways of knowing belong together.
Detta att utforska och att få det uppenbart, de tingen hör samman.
Both of them are essential.
Bägge två är grundläggande väsentliga.
Neither of them are adequate.
Ingen är tillräcklig i sig själv av de två.
This is where the problem comes from.
Och det är där problemet kommer från.
People choose their favorite side and say this is the real side.
Och så sker det följande. Folk väljer sin sida, favoritsida och säger här är problemet kommer från.
But the other side is also real and necessary.
Men det är faktiskt så att den andra sidan av detta kunstiga skille är lika viktig.
And we know as Christians that those two sides are held together by the power of the word of Christ.
Och vi vet ifölje Guds eget ord att dessa två sidor håller samman med makten i Guds eget ord.
Now, in our famous apologetics mantra from 1 Peter 3:15.
I vår kända apologetiska mantra från 1 Peter 3.
Always be prepared to give an answer to those who question the faith that is in you.
Var alltid beredd till att ge ett svar, en grund för de som ställer spörsmål över den troen du har, eller det hoppet du har.
That is advice from the Holy Spirit.
Det är råd från den Helige Ande.
We should be prepared.
Vi ska vara förberett, det är rådet från den Helige Ande.
A difficulty comes with the fact that no one is asking.
En problem uppstår vid det att ingen spör.
How many times do people come to you and say, please give me a reason for the faith that you have?
Hur ofta sker det egentligen att folk kommer till dig och spör, ge mig en grund för det hopp som är i dig?
It would be wonderful if they did.
Det var fantastiskt om folk kom i massvis och bara spurt om det.
Unless you're not prepared to give an answer.
Det förutsätter självsagt att du är förberedd till att ge ett svar.
But if you are prepared to give an answer and no one is asking, what can you do?
Men därsom du är förberedd att ge ett svar och ingen kommer och spör, vad ska du göra?
You ask them.
Då spör du dem.
You ask them, what do you think?
Då spör du, vad tänker du?
How do you know?
Hvordan vet du?
How do you know that? As you engage with people.
Du går in i närkontakt med
the
folk.
The defense of the faith is essential.
Sorry, what did you say? The
The defense of the faith is essential.
I think I know that word, yes. Troens forsvar är helt grundläggande.
But love is not defensive.
Men kärlek är icke defensiv per se.
Love is offensive. It reaches out.
Men kärleken håller sig icke på defensiven. Kärleken sträcker sig ut över.
Love doesn't build a fortress and hide in it and defend it.
Kärleken bygger icke ett fort och gömmer sig i det fortet.
The defense of the faith is aggressive. It reaches out in love and involvement and engagement.
Därför är försvaret kopplas till kärleken som sträcker sig ut över.
The Christian life is an offensive life of love.
Det kristna livet är ett liv på offensiven i kärlighet.
Sometimes I think instead of saying apologetics we should say categorics.
Någon gång tänker jag att istället för att säga apologetik skulle vi säga kategorik.
They both come from the Greek court system.
För de bägge orden kommer från det grekiska, det gamla antika rättssystemet.
The apologia is the defense.
Apologia är försvaret.
But the categoria is the prosecution.
Men kategoria är anklagen.
So we need to be saying gently and with respect, as 1 Peter 3 says.
Vi tränger oss se ydmykt och med respekt, som 1 Peter 3 säger.
The categories of the kingdom of God. We need to speak the categories of the kingdom of God into the kingdom of this world.
Vi tränger och tala hela Guds rikes terminologi och begreper in i vår världens terminologi och begrepp.
And the big categories are quite simple.
De viktigaste kategorierna är faktiskt nog så grundläggande enkla.
A category of the kingdom of God is that reality is not basically matter and energy.
Det grundläggande i Guds rikes kategorier är att det livet drejer sig om till syvende och sist är inte bara materie och energi.
It is basically relationships and love.
Men det drejer sig grundläggande om relationer och kärlek.
And from that comes matter and energy.
Och från det kommer materie och energi.
That's a huge idea.
Det är ett fantastiskt idé, fantastisk tanke.
That's just shocking.
Det är faktiskt en något som är otroligt chockerande.
And the Bible is so clear about this. It says very simply, God is love.
Och Bibeln är så klar i detta. Det säger Gud är kärlek.
And in the beginning, God.
Och i begynnelsen, Gud.
So in the beginning, love created the heavens and the earth.
Så i begynnelsen skapade kärlek hela universum.
That's an interesting picture for a human being.
Det är ett fantastiskt intressant bild för ett människa.
And we need to be giving that picture.
Vi tränger att ge detta bild.
Because we care and because we know how important it is for people to have that picture.
Vi tränger att visa omsorg, vi tränger att be, vi tränger att visa omsorg, vi att ge detta bild.
So there are a variety of ways of giving that picture.
Det finns många måter att ge detta bild på.
Some of them are academic.
Någon är mer akademiska.
Some of them are personal relationships.
Någon av dem är mer personliga och relationella.
Some of them are sacrificial service.
Någon av dem drejer sig om att offra sig i tjänste för andra.
Some of them are allowing the world to see our love for each other.
Någon drejer sig om att låta världen se kärleken vi har till varandra.
And that is what Stefan is telling us.
Det är det som Stefan fortäller
live,
oss.
Live, think, die.
Lev, tänk, dö.
They belong together.
De hör samman.
They're all essential.
De är alla helt essentiella, helt väsentliga.
We're not supposed to choose our favorite one.
Vi kan inte bara välja vår favorit här.
We're supposed to accept the whole reality held together by the word of Christ.
Vi är kallade till att acceptera hela verkligheten som Guds verklighet.
Okay, I should stop. I would talk all night.
Thanks a lot. Då syns jag det naturligt att vi avrundar. Thanks a lot, Ellis, for that. That was very, very important for us, I think, to end the evening on that note. Thank you. Stefan, kan du tenke deg å be til slutt for oss? Og med oss?
Gjerne. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi igen kan påminna oss om vem du är, att du verkligen finns. Tack för att du inte bara är en idé som vi talar om, utan att du har inbjudit oss att leva våra liv inför dig och att vi den här kvällen kan få tala med dig. Jag vet att du hör oss, att du tar emot oss för Jesus skull. Tackar dig för din kärlek till oss. Vi tackar dig för det ord som du har gett oss. Vi tackar dig för det uppdrag som du har gett oss. Och jag ber dig att du ska rusta oss, att du ska hjälpa oss att vara dina vittnen och få dela evangeliet med människor i vår tid. Jag ber dig det som vi har talat om den här kvällen, att du ska använda det i våra liv. Jag ber dig att du ska tända igen övertygelse och hängivenhet och en vilja att sträcka oss ut i kärlek till människor runt omkring oss och sträcka oss ut också med en frimodighet om de goda nyheter du har gett oss. Tackar dig för att du kan följa oss var och en när vi bryter upp härifrån. Tack för att du är med oss, att du är hos oss, att vi får vila hos dig. Så vi överlåter oss åt dig, Herre. Vi bekänner ditt namn över oss, vi bekänner din seger och vi vill tacka dig. Vi gör allt detta i Jesu namn. Amen.
Och då vill jag bara